Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Och jag, Kristoffer, jag är tillbaka från Göteborg. Hemskt ledsen att det inte blev något avsnitt förra veckan. Men nu är vi igång igen. Och idag ska vi prata om ett uppmärksammat mål nerifrån Småland, eller hur?
Precis, dina gamla trakter, tänkte nästan säga. Markaryd och ett mål.
Ja, Markaryd är ju inte mina trakter. Jönköping, metropolen i Småland.
Det var en känslig punkt.
Ja, men Markaryd, ja, fortsätt.
Precis, och det är många som har skrivit till oss om detta målet. Det handlar om mordet på Gert Inge. Och det är oerhört speciellt eftersom det är två personer som är åtalade och två personer som skyller på varandra. Och frågan är, hur går det? Innebär det att någon döms, båda döms eller att båda blir frikända?
Ja, Martin, hela den här historien, den här olycksaliga historien börjar med en Renault, som en taskig gammal Renault. Någonting som man kan lära sig av det här avsnittet är att man ska köra tyskt. En taskig gammal Renault som går sönder med fyra stycken ukrainska bärplockare ute på den småländska landsbygden, eller hur?
Precis. Och man kan väl egentligen säga så att hade den här Renault inte slutat att fungera, så hade nog inte det varit något mord den här aktuella dagen.
För två av de här personerna i bilen känner att de behöver en ny bil.
Precis. Två av dem, helt vanliga bärplockare. Två av dem känner varandra sedan tidigare, Y och O, som vi kommer kalla dem i det här avsnittet. Och de har lite skumt förflutet. De bestämmer sig för att vi ska nu kunna lösa det här på något sätt. Och man åker in dels till Markaryd, där man då bilen står strax utanför, och försöker få den lagad först och främst. Det gör man alla fyra. Men efter ett tag så inser man att det här kanske inte är jättestor chans att lyckas. I vart fall kommer det att kosta pengar.
Ja, alltså småländska landsbygden är väl inte några experter på franska bilar direkt.
Det är mycket möjligt. Jag kan för lite om den småländska landsbygden för att veta det. Men
jag kommer ju inte från landsbygden, men från den småländska metropolen Jönköping. Så att jag tycker att jag har någorlunda bra koll på de där.
Och där kör man inte franskt kanske?
Nej, det är mycket svenskt framförallt.
Och det är ju också svenskt som de till slut kommer att stjäla, det vill säga en Volvo. För efter att ha försökt reparera den här så inser man att det här fungerar inte. Man övernattar i den här aktuella Renaulten och försöker dagen efter, samma dag som Gert Inge, som vi kommer att prata om, försvinner. Den dagen så tar man sig in i Markaryd, man stjäl även en cykel för att kunna förflytta sig fram och tillbaka mellan då Markaryds centrum och den här aktuella nedkraschade Renaulten. Och man försöker också av lite okända anledningar göra andra saker. Bland annat så vet man att det är ett inbrott i en kolonistuga. Lite oklart vem som har gjort det. Det är också så att det skärs en del registreringsskyltar från två olika bilar. Också lite oklart vem som har stulit de här registreringsskyltarna. Men samtidigt som allt det här pågår, eller strax efter som mycket av det här händer, så är det en 71-årig man som då heter Gert Inge som bestämmer sig för att han ska åka ut eller åka in till Markaryd centrum. Han ska klippa sig och handla lite mat. Och det är också det han gör. På eftermiddagen så åker han till ICA, parkerar sin fina nya Volvo som han har köpt och som han är väldigt rädd om. Han handlar mat och bestämmer sig för att klippa sig. Och sen, vad händer sen, Kristoffer?
Ja, det är det som är frågan i målet. Vad som händer sen är att Gert Inge försvinner. Och är försvunnen under 10 dagar innan han påträffas i ett skogsparti. Död, bunden och sannolikt kvävd till döds. Man vet inte exakt vad det är som har orsakat hans död, men man konstaterar från rättsläkarhåll att det inte är naturlig död i vart fall.
Precis, och just eftersom det har gått en viss tid från det att han försvinner och avlider till det att man hittar honom, så är det lite svårare att veta exakt var allting har hänt, var han avlider, exakt när han avlider, för man har ingen likställighet att gå på, utan man får titta på olika insektsfynd och liknande för att avgöra dödstidpunkten. Det blir ganska ungefärlig. Så man får inte så mycket ledning förutom just att det är någon annan som har dödat honom. Det är ett mord. Man vet inte riktigt hur det går till, vad det hänt och så vidare. Det finns heller ingen direkt teknisk bevisning där och då som gör att aha, här har vi ju tydliga spår från en gärningsman på platsen. Utan där man hittar honom är det ganska lite information. Man kan säga att han är fasttejpad, men inte så mycket mer än så.
Ja, Gert Inge var en fin gammal man, doktorerat i kemi i Lund. Polisen hade ingen kännedom om att han skulle ha några fiender eller liknande, så att något motiv till varför någon skulle vilja skada honom fanns inte, vilket naturligtvis vållade en hel del huvudbry hos den lokala polisen där på den småländska landsbygden.
Precis, men det man kunde och insåg ganska fort, det var ju två saker. Det var dels att hans fina Volvo var borta, som man då misstänkt kanske hade någon form av koppling. Men också den omständigheten att vittnen hade sett en skum Renault och att det varit olika ukrainska personer som varit i Markaryds centrum den aktuella dagen som han försvann.
Och som dessutom framkom det senare hade setts i Gert Inges Volvo.
Precis. Och då började ju tuta varningsklockor, tänkte jag, blinka varningslampor. Och man helt enkelt beslutade efter att eftersöka vem det hade varit. Till slut fick man två stycken personer som man då ansåg vara misstänkta. Man efterlyste dem internationellt och en greps samma månad i augusti. Och den andra, O, han greps lite senare i december. Och med sig hade han olika saker, bland annat en trasmatta som då var Gert Inges, kunde man konstatera.
Ja, en matta som Gert Inge hade i sin bil, helt enkelt en bilmatta. Och den där kom att bli intressant i ett senare skede, men... Vad sa de båda misstänkta om det här? De hade ju sett dels på, i vart fall en av dem på övervakningskameror där inne i Markaryd, och de hade också observerats av vittnen i Gert Inges bil. Så att på något sätt så hade de ju uppenbarligen då kommit över hans bil. Vad sa de?
De var ganska tydliga. De berättade från början. Hade varsin berättelse som de inte avvek från en millimeter nästan. Men Y sa att jag har inte gjort någonting med det här överhuvudtaget. Däremot har jag åkt den här bilen. Men det var O som kom körande i den här bilen. Jag hoppade in i bilen och i bilen låg det en man. Och då protesterade jag. Det här vill inte jag ha någonting med att göra. Och då hoppade han ur bilen och efter en viss stund så åkte O iväg. Kom tillbaka med en tom bil utan man. Och sen efter det så återvände man till den här kraschade Renault. Alla fyra åkte iväg. Man bytte skyltarna på bilen, vilket minst sagt är skumt. Och den andra personen hade ungefär...
Så han skyllde på sin kompis helt enkelt?
Precis, och kompisen O skyllde tillbaka.
På vilket sätt då?
Han sa egentligen ännu mindre. Han sa att jag har inte ens sett den här äldre mannen. Jag har inte begått något inbrott i någon stuga. Jag har inte tagit några skyltar. Utan det måste vara Y som har gjort allt det här. Jag har egentligen bara åkt den här bilen och den kom i med körandes, en Volvo.
Okej, så att de skyller på varandra helt enkelt. Det är inte så att de skyddar varandra, som vi ju är med om ganska ofta i olika gängkonstellationer och så vidare. Att man håller tyst för att hjälpa varandra. Här var det precis tvärtom.
Precis.
Okej, och det gör ju naturligtvis det... komplicerat på ett sätt för åklagaren, för vem ska man tro på? Fanns det någon teknisk bevisning?
Nej, under tiden polisen bedrev sitt förundersökningsarbete så hittade man inte så mycket. Man kunde inte konstatera så mycket om vem som hade gjort vad. Man hade kunnat se lite grann att båda hade varit på platsen, alltså i Markaryds centrum, men de hade inte varit tillsammans, utan i huvudsak hade de varit själva, var för sig. Sen så kunde man också konstatera att egentligen enda bevisning som fanns avseende att någon hade varit med och dödat, det var naturligtvis att de hade befunnit sig i den här bilen. Och att de andra två ukrainska bärplockarna sa att det är de två som hade bilen, de kom med bilen till Renault när vi var där. Så att de blev utpekade till de som hade Volvon, hade färdats i Volvon och kommit med Volvon. Men O greps ju i december, det är långt, långt senare, med en trasmatta som då Hjärtinge använde som en bilmatta. Och den hade han då berättat, O då, att jag har använt den. Och den har jag använt när jag meckat, jag har legat på den och vi båda har haft den. Och både jag och Y har använt den. Och där hittade man en liten fläck som var Hjärtinges blod. Och en liten fläck på en annan plats som då var O's blod och lite sekret från Y.
Okej, så att en bilmatta eller matta från Hjärtinges bil där hans blod finns, där ena gärningsmannens blod finns och DNA också då från den andra gärningsmannen. Så då har man ju placerat alla tre i bilen och dessutom Hjärtinges blod. Det borde väl vara ganska bra bevisning ändå för att de alla tre har varit med när han har blivit skadad, eller?
Precis, och ännu värre att man faktiskt har. Efter det här så är de här två personerna, Y och O, de har varit med och försökt dölja saker. Det vill säga de har slängt sina kläder, de har bytt skyltar på bilen flera gånger. Och hela vägen ut ur Sverige har man gång på gång bytt skyltar. Och man har hela tiden letat efter skyltar som är lik den Volvo, det vill säga champagnefärgade bilar, Volvo-bilar som man försöker leta efter. Och då byter man skyltar och sätter dit dem. Så man har gjort allting för att dölja någonting, eller i vart fall undkomma på ett hemligt sätt utan att åka fast. Så att det är mycket skumma saker och man kan väl i princip konstatera att någon av de här två eller båda två, de är nog gärningsmännen.
Ja, och motivet blir ju då uppenbart. Alltså man har tagit livet, man har bundit Hjärtinge för att komma över hans bil och sen har han dött antagligen av det. Man band för hårt. Eller så har man gjort någonting annat för att rent faktiskt döda honom.
Lite oklart. Man hittar också Hjärtinges på parkeringen. Hans glasögon krossade. Och då i vart fall är åklagarens hypotes att ja, men då har han ju blivit nedslagen och sönderslagen där. Och sen har man tejpat honom. Men det säger man, det är lite oklart för de glasögon hittas långt, långt senare. Och då har det ju varit bilar som kört där och kan ha kört på dem och krossat dem.
Så de blir åtalade då för att tillsammans då utgår ifrån att ha mördat Hjärtinge?
Ja, åklagarens hypotes är att båda har dödat, punkt. Båda har gjort tillsammans. Möjligheten att en person ska göra det här på så kort tid, för man visste att på iakttagelse att det här har tagit en timme. Det vill säga,
alltså från det att bilen eller Hjärtinge är borta tills dess att...
Till så att vittnen ser bilen vid den här skogsdungen där kroppen är dumpad är en timme. Så man vet att allting det här, så att säga själva tillgreppet av bilen, att man tar bilen, att man tejpar och binder Hjärtinge, att man mördar Hjärtinge, att man kör de här platserna. Det är liksom, allt det här ska ha gått på mindre en timme. Och då säger åklagaren, helt omöjligt att göra för en person. Måste vara två personer.
Det kan man förstå. Det tycker jag låter ändå rimligt. Alltså nu vet inte jag exakt hur tung Hjärtinge var, va? Men att själv betvinga en person, att själv tejpa och lyfta en person, det är inte helt enkelt för alla som har varit med på såna här hjärt- och lungräddningsträningar och liknande.
Och det är ju linjen från åklagaren, medan den ena försvararen säger att nej, min klient är oskyldig, det är Y som har gjort det. Och den andra försvararen, nej, min klient är oskyldig, det är O som har gjort det och han har gjort det helt själv. Och där är båda försvararnas linje att det här går att utföra ensam.
Vad kom tingsrätten fram till?
Tingsrätten kom fram till att det är någon av de här två som gjort det. Antingen är det Y eller O eller båda. Det konstaterar man först och främst. Men man kunde inte från tingsrätten, det säger man redan inledningsvis, att vi kan inte säga vem det är som gjort det. Vi kan inte säga vem det var som liksom gjorde själva den dödliga gärningen. Vem det var som av Y eller O som har gjort det. Så att enda sättet för oss att döma de här två, skriver man rakt upp och ner, det är om vi kan komma fram till att åklagaren har bevisat bortom rimligt tvivel att båda två var med på det och båda två gjorde det tillsammans. Om vi inte kommer fram till det vill säga att en person kan ha utfört det, då måste vi frikänna båda för att vi kan inte säga vem som har gjort vad. Och då är ju frågan som tingsrätten ställer sig, går det här att göra på den tiden, det vill säga 55 eller 57 minuter, går det att köra de här sträckorna, går det tejpa, mörda och så vidare, allt på den tiden? Och då kommer tingsrätten fram till att nej, efter lite räknande och lite funderande, att det är nog lite för svårt. Det tar lite för lång tid. Och vittnesiakttagelsen gör att man kan komma fram till att nej, det här är omöjligt. Det måste vara två personer med. Och därför döms båda två till livstidsfängelse.
Så tiden var helt enkelt det som fällde avgörandet?
Och det är det enda de hade. Åklagaren har ju egentligen inte så mycket, förutom att vi vet att båda två har varit på något sätt.
Fast mattan då, blodet?
Där säger man egentligen att där kan man inte, utifrån det så kan man inte säga vem som har mördat eller vem som var där när det mördades. Man vet att det här blodet från Hjärtinge, det är både tingsrätt och hovrätt ganska överens om. Det, den här mattan har varit i Hjärtinges bil jättelänge. Och det är bara jättelite blod, så det verkar inte som att det är en stor blodfläck från en död kropp. Så att det kan vara blod som har legat där hur länge som helst.
Ja, att Hjärtinge i något tidigare skede helt enkelt har skadat sig och så kommit blod på den här
precis.
Mattan.
Och sen så bevisvärdet av att O's blod har varit där är ganska ringa. Han har haft den mattan i augusti, september, oktober, november och delar av december.
Man kan ju också tänka sig att han slog till Hjärtinge på glas och glasögon och gick sönder och så fick han en skärskada i handen och så droppade han blod på.
Det är vad åklagaren tycker och påstår. Medan han säger att jag har haft den här och legat på mäcket med den. Klart man skadar sig när man gör bland annat en Ford som jag mäcker med hemma. Där har jag nog skurit mig lite och så kommer lite blod. Och dessutom kan vi konstatera att det är på olika sidor av mattan. Vilket talar för att hade det varit så som åklagaren påstår så borde allt blod varit ganska nära varandra.
Mm. Okej, okay. Så att livstidsfängelse för de båda, det hjälpte inte i tingsrätten att skylla på varandra. Men de var ju naturligtvis inte nöjda med det här utan överklagade då till Göta hovrätt i min hemstad i Jönköping. Och vad kommer hovrätten fram till?
De håller ju med tingsrätten hela vägen i början. Det vill säga de konstaterar att bevisvärdet av all den här bevisningen som åklagaren har. Varför säger det ganska lite bevisvärde? Att det är krossade glasögon? Ja, säger inte så mycket för det kan vara en bil som har kört över dem. Vittnesiakttagelserna säger inte så mycket. Det säger bara att de har varit där före och efter. Men det säger inte vem som tillgrep bilen. Det säger inte vem som dödade Hjärtinge. Man kan också konstatera att de har varit i huvudsakligen, alltså utifrån filmer från ICA och filmer från olika kameror och vittnesiakttag, så har de har inte hängt ihop. Utan strax innan mål så har de faktiskt varit var för sig. Så man kan inte säga heller att de var tillsammans när bilen stals eller när han mördades. Så att de säger precis som tingsrätten att vi kan inte säga vem det är som har gjort det.
De säger väl till och med så här, vi tycker att det är styrkt, alltså hovrätten tycker det är styrkt, bevisat, att antingen så är det den ena ukrainaren som har gjort det. Eller så är det den andra ukrainaren som har gjort det. Eller så har de gjort det tillsammans.
Precis, och det är ju både tingsrätten och hovrätten överens om.
Och det skulle man nog säga, det är nog inte så trevligt. Alltså, det är inte så trevligt att få sådana domskäl mot sig. Det vill säga, de säger att du kan vara en... Ja, antingen är du mördare ensam eller så är du mördare tillsammans med en annan person.
Eller så är du oskyldig.
Ja, det säger de ju precis.
Så att, men visst, det de säger framförallt, både hovrätt och tingsrätt, att det som är mest besvärande av allt, det är ju att de här två personerna efter mordet tillsammans bestämmer sig för att åka i den här Volvo. Och tillsammans vidtar massa åtgärder för att dölja allting. Det vill säga man byter registreringsskyltar, man slänger kläder och så vidare.
Det är ju brottsligt i sig, eller hur?
Precis. Man skulle, om man då har känt till vad som har hänt och gör de här åtgärderna, då är det ju skyddande brottsling, även om man är den oskyldiga så att säga. Även om man är den som inte har gjort någonting och inte haft någonting med det här att göra, känner man till att det var ett mord. Och man hjälper till och den andra personen att fly från platsen genom att byta registreringsskyltar och liknande, så hade man kunnat dömas för skyddande brottsling.
Men var de åtalade för skyddande brottsling?
Det var de inte.
Varför släppte åklagaren den pucken?
Vet inte, han var väl så säker.
På att det skulle bli mord, så att han tänkte att det behövs inte.
Precis. Ja.
Men kunde han vara så säker då? Hur gick det i hovrätten?
Nej, utan de gör ju samma bedömning hela vägen som tingsrätten. Men landar också i det här, jaha, det enda som skulle kunna få åklagaren att bevisa att det är mord och att båda två har deltagit i det här mordet, det är ju om man kan konstatera att det inte går att utföra ensam.
Och då gjorde de en rekonstruktion inför hovrätten, va?
Och bland annat konstaterar man hur lång tid det skulle ta att köra den här sträckan, och det var ganska kort sträcka.
Och rekonstruktion, bara för de lyssnare som inte vet, det betyder att man försöker återskapa hennes förloppet för att se, är det verkligen så som åklagaren säger att det här inte går att hinna med om man är ensam?
Precis, och sen har man även syn på platsen, så hovrätten får åka dit och titta och spana hur ser det ut på platsen och hur långt är det från den här vägen där vittnet.
Och vad betyder det i praktiken? Det betyder att domstolen åker ut. Domstolens ledamöter, de lämnar rättssalen.
Precis.
Det är inte så att man kör någon videolänk och filmar. Nej. Utan de åker ut själva.
Och tillsammans med häktespersonal, de advokater, åklagare och journalister i ett litet släptåg oftast. Så att då är man väl titta och se hur långt det är. Och då konstaterar man att ja, och dessutom så är det ju inte så långt från där bilen stod parkerad när vittnen såg den i slutet då. Till den platsen där man hittade, bara några meter. Så det borde en person kunna släpa hela vägen.
Hade man liksom fyllt någon säck med potatis motsvarande?
Nej, den typen av rekonstruktioner gjorde man aldrig. Vilket man kanske borde ha gjort om man nu var åklagare med bevisen något bortom rimligt tvivel. Så, borde man...
så hade jag gjort som åklagare. Alltså, återigen, med den egna erfarenheten att det är väldigt tungt att lyfta en kropp själv. Så kanske hade varit idé, om man nu inte gjorde det, att fylla en kropp med motsvarande vikt och längd och låta hovrättens ledamöter lyfta på den här.
Och det tycker jag nog att man hade kunnat vara mer konstig från alla parter. Nu gick det ju bara för försvararna. Men här är man försvar, och det kanske de gjorde i hemlighet, men inser att här går inte tiden ihop.
Men du säger att det gick bra för försvararna för att...
De blev frikända i slutändan.
Hovrätten konstaterade helt enkelt att det här kan man visst hinna.
Precis, de säger ensam. Att man kan hinna det ensam. Det är rätt svårt att svara på vad man hinner och inte hinner. Och då får man ju utgå från det förmånligaste för den tilltalade. Och åklagaren har inte bevisat att det krävs två personer. Och det som vi pratade om här, vad borde man gjort som en åklagare då istället, eller försvarare? Och försvarare så har man kunnat bara helt enkelt göra en konstruktion med en docka eller en annan person som man använder. Och bara så att säga, köra den sträckan, ta bilen, tejpar.
Jo, men då måste man ha gjort den här själv först.
Precis. Man, inte...
man kan ju inte göra det live in open court. Tänk om det är så att det är skitjobbigt att lyfta på den här.
Och så får du klient såklart bevisad och dömd. Det är inget bra arbete. Men jag tänker att man borde gjort det på kammaren. Och det är möjligt att försvararna har gjort det. Mm. Men det visade sig att det här går inte jag själv.
Nej.
Och då vill man inte, då vill man ju såklart inte presentera det. Nej. Eller det är svårt att göra själv. Det är tveksamt.
Mm.
Men det man borde gjort som åklagare då. Man hade ju en berättelse från Y. En berättelse från O. Då borde man ju konstruerat det. Visat om det gick eller inte i objektivitetsprincipens namn. Och det innebär att objektivitetsprincipen, vad är det för Kristoffer?
Ja, men så här, skillnaden mellan åklagarens uppgift och försvararens uppgift, det är att åklagaren måste vara objektiv, det vill säga både se till tilltalades sida och målsägande sidan. Och i det här fallet då, det kan ju vara så att någon av dem är oskyldiga. Och då spelar det ingen roll vad utfallet av den här rekonstruktionen blir. Men för en försvarare så måste en försvarare helt enkelt se till att presentera bevisning som inte är till nackdel för sin egen klient.
En subjektiv roll medan åklagaren är objektiv. Det vill säga även om åklagaren skulle visa att oj, här går det ju ut för ensam. Så det är ändå någonting som är bra för staten, för då kommer ju sanningen fram.
Mm.
Och det tyckte jag att man borde gjort. Det vill säga då hade man återskapat allting. Nu var det massa frågetecken, massa svårigheter att svara på, och de frågetecknarna tyckte tingsrätten att det ska åklagaren tjäna på, medan hovrätten var mer korrekt påstå och sa att nej, men om vi inte riktigt vet med säkerhet att det här krävs två personer, då kan vi inte döma.
Precis, och som du var inne på, eller vi var inne på här då, så hade man kunnat i andra hand åtala dem för skyddande av brottsling, eftersom där var det ju utrett att de hade båda vidtagit åtgärder för att täcka över det som, eller dölja det som hade hänt. Och då hade de ju dömts för någonting i vart fall, även om de inte hade dömts för mord.
I alla fall den ena personen.
Ja.
För att den ena personen sa ju att ja, men jag visste ju att det var en man i bilen. Och han borde ju ha förstått att det funnits en beaktansvärd risk för att den här mannen faktiskt blev mördad eller något liknande.
Mm.
Och då borde han ju utan tvekan kunna dömas för grovt skyddande
av
brottsling.
Ja, det var ju inte deras bil heller.
Nej. Den andra däremot kanske bara trodde det var ett vanligt tillgrepp av en bil. Men samtidigt så varför slänger man då kläderna? Varför byter man då registreringsskyltar och så vidare? Och det sa ju både hovrätt och tingsrätt, det är ju besvärande. Men, och det är där skillnaden med tingsrätten och hovrätten framförallt, att hovrätten säger att ja, men om du säger nu att du är oskyldig, du har inte mördat med din kompis gjort det. Du inser att fasen, jag har ju varit med och åkt till den bilen och jag har ju varit med och kanske till och med varit gjort inbrott i den här kolonistugan och till och med varit med och kanske haft delar i själva den här bilen. Då har du också ett intresse av att kommunen och att byta registreringsskyltar. Så att bara för att du inte mördat någon så kan du fortfarande agera så som de har gjort efteråt. Även om det är besvärande.
Mm. Och då kan man ju tycka, men varför ska vi bry oss om ett mindre allvarligt brott? Det är ju mord man ska åka på, så att säga. Ja, en aspekt är ju att döms man då för andrahandsyrkandet och har suttit häktad för det också, då får man inte som de nu kommer få, nämligen kraftigt med skadestånd från staten för att ha suttit felaktigt frihetsberövad.
Här finns det dock ett litet utrymme, för så kan ju staten göra, även om det kanske inte kommer vara så i det här fallet, men här har ju uppenbarligen man gjort vissa åtgärder efteråt, det vill säga man har försökt dölja brottet på något sätt, och då kan det tyckas från staten att det här är så klandervärt agerande att man inte förtjänar någon ersättning för felaktig frihetsberövande.
Ja, samtidigt så kommer man nog landa i att man ska fortfarande inte behöva sitta häktad felaktigt för mord.
Så är det. Vi får se var staten landar i den frågan. Mm. De brukar vara ganska hårda. Så det är inte alltid man får det.
Mm.
Men Kristoffer, man har ju läst, det finns ju bland annat HD-fall och man läser i tidningarna och många har ställt frågan till oss att varför dömer man inte dem tillsammans i samförstånd? Det finns ju olika mord där man inte kan bevisa vem i den här misshandeln som har utdelat det dödande knivhugget. Och ändå så döms de. Varför kunde man inte döma båda två här?
Är det en stora skiljelinjen mellan det här målet och de exemplen? Det vill säga att i de exemplen som du tar upp så är det ju konstaterat att man båda har varit med och slagit på någon. Men man vet inte exakt vilket av slagen som orsakade döden. Skillnaden i Gert Inges fall det är att man inte kunde konstatera om båda personerna ens var med när han blev mördad. Och vet man inte ens om båda har varit med, ja, då faller ju hela påståendet om att man har gjort det tillsammans.
Precis, och skillnaden är ju ganska, tycker jag, självklar. Det vill säga, om du och jag bestämmer oss för att sparka på någon som ligger ner och sen gör du kanske den dödande sparken, ja, men det är klart att då ska båda dömas för det brottet. Och om de båda slår med hugger med knivar, då spelar kanske inte stor roll vem som har gjort det dödande hugget.
Men om man inte ens vet om vi båda var där och sparkade, ja, då kan man ju naturligtvis
precis,
inte
som du skulle gå ut här och sen göra någonting och sen kommer du tillbaka. Då tror jag väldigt få personer tycker att jag ska dömas tillsammans samförstånd för någonting som jag inte ens känner till att du gjort på toaletten när du gick ut här från studion. Så att det är ganska självklart att både tingsrätt och hovrätten resonerade rätt även om man landade olika.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har lärt oss att man kan skylla på varandra och att just att man skyller på varandra kan vara en av anledningarna till att man blir frikänd.
Någonting som jag tänkte på när jag läste det här att det är, återigen, vi pratar om mina hemtrakter här, det är ändå någonting fascinerande och någonting som gör mig stolt i alla fall. Att en liten stad som Jönköping, 100 000 invånare, väldigt liten stad, en liten by om du jämför med många städer runt om i världen, kan ha en domstol med den integriteten att de kan konstatera antingen så är det den här ukrainaren eller så är det den här ukrainaren eller så är de, har de gjort det här båda två, men vi måste ändå frikänna för vi kan inte bevisa det här. Alltså ett litet land som Sverige, en liten stad som Jönköping kan upprätthålla rättssäkerheten som du ändå är ett uttryck för, tycker jag är ganska imponerande.
Och där tycker ju många tvärtom att herregud, man förstår ju att båda är skyldiga. Känslan är ju att någon eller båda måste varit med på det, annars hade man inte åkt iväg tillsammans, annars hade man inte bytt registreringsskyltet tillsammans. Och tycker tvärtom att det här är en skamlig dum att man inte hittar mördaren eller mördarna. Hur tycker du?
Ja, och då är svaret då, om man har lyssnat på det här poddavsnittet nu så har man kanske fått en bättre förståelse för hur man har resonerat.
Och där kan man ju faktiskt tänka, tänk på den personen, tänk om det är en av de här är oskyldiga. Har inte varit med alls, inte gjort någonting alls, vilket är jättemöjligt i det här fallet. Fullt möjligt, kanske till och med ganska sannolikt. Och då ska de dömas bara för att man tycker att, någon ska ju dömas.
Så vi dömer kommer båda från Ukraina.
Ja, det är ju, så ska det inte gå till.
Nej.
Och där tycker jag, här har faktiskt hovrätten landat rätt. Även om slutresultatet är djupt tragiskt. Det vill säga, en person mördas och man kan inte hitta mördaren. Men tyvärr är det så en rättsstat ibland.
Ni har lyssnat på en av ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.